Välkomna till Radio Botkyrka och vår programserie Vem är du? Idag ska vi få veta vem Willy Viitala är. Ett moderat kommunalråd med ordförande i utbildningsnämnden. Jag stannar där, för nu får du berätta mera om dig själv, Willy.
Ja, var ska man börja? Jag har ju tyvärr inte lyssnat på mina kollegor som du hunnit med hittills. Jag är 47 år, bor i Uttran, har 5 barn, 4 plus 1 bonus i samtliga skolverksamhetsformer. Så att det är 2 på förskolan, 1 på grundskolan, 2 på gymnasiet, både fristående och kommunala huvudmän. Så jag inbillar mig att jag har hyfsat bra inblick ur flera perspektiv i det som är mitt ansvarsområde, det vill säga skolan. Så jag får ju signaler från andra vårdnadshavare, från rektorer, från förvaltning och sen det jag själv då ser med mina barn. Så att jag känner att det är en bra grund att stå på utifrån det som jag håller på med varje dag.
Ja, utbildningsnämnden är du ordförande i, och du besöker många skolor, har jag förstått.
Försöker hinna med så många som möjligt. Det kan bli snitt över kanske en i veckan. Det skulle gärna vara fler också. Det går lite upp och ner där. Det kan vara allt från invigningar till verksamhetsbesök ihop med förvaltningsdirektören, eller ihop med mina kollegor i styret, eller ihop med kollegor i Moderaterna. Så att det är lite olika beroende på syfte och vad man besöker och varför. Men det är en av de aktiviteterna som ger allra mest. Särskilt när man sitter ner med rektorer och pedagoger som är raka med hur det är. Så då får man ju också inspel i vad som skulle kunna bli bättre. För det, jag vill inte komma ut och besöka och höra att allting är guld och gröna skogar, om det nu inte är det. Men det, min bild är att det finns ju alltid förbättringspotential, och hittills har inte besöken gjort mig besvikna när det gäller att få inspel till vad vi skulle kunna göra ännu bättre.
Ja, du får alltså input ifrån lärare och övrig personal ute i skolorna. Det är ingen tystnadskultur där som gör att man håller tyst om det man tycker.
Det är svårt att säga förstås, men det är inte min bild, utan jag försöker ställa frågor om vad det finns för utmaningar, vad skulle vi kunna göra från politiken bättre gentemot det, hur funkar relationen med förvaltningen, besöka en friskola, så hur funkar relationen med kommunen. Ett sådant konkret exempel kan vara att man ser kompetensutmaningar i befintlig personal, och men också språkliga utmaningar, och att man... Jag har varit tydlig med att det behövs ytterligare fortbildningar i det svenska språket för att komplettera de som varit anställda till exempel längre, som inte omfattas av vårt hyfsat nya förslag som vi införde för några år sedan, reform om att ta språktest för nyanställning i svenska, som vi också nu inför i grundskolan under våren.
Ja, det är en utmärkt sak efter vad jag kan förstå. En sak som väl irriterade dig ganska ordentligt var... Ja, när var det? Det var i våren 23. Broängsskolan med mögel i hinkar och allt vad det var. Har det ordnat sig?
Broängsskolan kom ju i princip vara som en helt nybyggd skola. Det problemet var, och det här är någonting vi från Botkyrkas bästa ärvde, var att skicket på det var ju mycket sämre än vad man någonsin kunde tro. Så det jag har försökt lära oss av det är att i ett tidigare skede gå in och kolla skicket i skolbyggnaden. Det är något som tekniska förvaltningen håller på med. Och det kommer slutrapporter på flera av byggnader av samma ålderskategori som Broängsskolan nu under mars. Och då får vi se vad de ger för positiva eller för skräckresultat också för den delen.
Ja, det var inget vidare att ärva det, förstår jag. För du var väldigt angelägen och mycket kritisk våren 23 i fullmäktige bland annat om just hanteringen av den här, ska vi säga, mögelskandalen.
Ja, jag var ju kritisk då, definitivt, och det finns ju saker man kan lära sig av hela den hanteringen, och nu när vi sitter i majoritet så är det ju vi som har ansvar för hela den här hanteringen. Så att det gäller ju att i ett tidigt skede och göra de mätningar som behövs, gå in och provborra i väggar och annat för att se om det finns liknande problematik i andra skolbyggnader som är av liknande beskaffenhet och ålder.
Mm. Om vi går tillbaka ytterligare i tiden, så började du som folkpartist, var det så, år 2006, ordentligt med politik?
Jag gick med i Folkpartiet faktiskt 2002 i valrörelsen i Uppsala och hade mina första förtroendeuppdrag för Folkpartiet i Uppsala den mandatperioden. Jag satt bland annat i någon gatutrafiknämnd, var viceordförande i hela styrelsen för Uppsala och i någon lokal kommundelsförening och lite sådana saker. De åker nog bolag och sådär. Mm. Så att jag började egentligen engagera mig som fritidspolitiker 02-06 men började som politisk sekreterare 2006.
Och var det 2012 du gick över i Moderaterna?
2009 så gick jag med i Moderaterna när nuvarande ordförande i vård och omsorg, Kia Hjälte, gick i pension som politisk sekreterare för Moderaterna i Botkyrka, så rekryterade till att ta hennes plats som politisk sekreterare i Moderaterna i Botkyrka.
Var du också kampanjgeneral under ett antal år?
Som politisk sekreterare hade jag, skulle säga, ett av huvudansvaren kring att strukturera och planera och fundera kring strategi och innehåll och vad vi ska kampanja, hur vi ska kampanja och på vilket sätt, absolut.
Ja, du har ju gjort ett bra jobb där, förstår jag, eftersom ni nu sitter i majoritet i kommunen.
Skulle säga så här att de valresultaten vi haft de senaste åren skulle vi gärna sett att vi hade ökat och inte marginellt minskat till Moderaterna och Botkyrka i kommunvalen. Sen finns det olika anledningar till att det har sett ut som det har gjort, men vi är ändå nöjda med det resultatet vi gjorde sist som ändå gav de mandaten vi har idag. Och det finns ändå ett klart stöd från de moderata medlemmar och väljare vi har att driva den politiken vi gör. Och sen hoppas vi såklart att det kommer ge tillräckligt mycket resultat så att vi blir ännu större i nästa val framförallt.
Vitala, det är ju ett namn som man också kan förknippa med. Är det ett glasbruk i Finland?
Det är Iitala. Viitala är ett namn som kommer från alltså min släkt, den delen från mellersta Finland kring Norma men också Jyväskylä och Vajakoski-trakterna. Men det är ett finskt invandrarnamn. Mina föräldrar kom hit i början på 70-talet för att det behövdes arbetskraft helt enkelt och de började jobba på Scania Ericsson. Och sen blev de kvar och sen kom jag och min bror till senare på 70-talet. Mm.
Ja, du är född här i Sverige.
Jag är född i Sverige men jag var finsk medborgare första 18 åren och har också, som många andra oss sverigefinländare, under uppväxten åkt på lov och sommarlov och liknande till hembygderna i Finland och hängt på stugor och umgåtts med släkt och annat. Så att jag har finskan som ett hyggligt levande språk ändå, tack vare att ha övat på det rent verbalt. Så där. Mm,
ja, det finns en annan Viitala också i Finland som är en berömd hockeyspelare och domare som heter Unto Viitala. Han har ju fått guldmedaljer och känner ni varann?
Ingen släkt som jag vet, men det fanns en hyfsat känd Viitala, min farfar, som vann OS-guld i fribrottning i London OS 1948. Och också Europamästare ett par gånger och finsk mästare flera gånger i brottning. Så att han var högsta grad då kändis och elit, men det var ju inom sin sport då, men det var ju sent 40-tal, tidigt 50-tal, och det är lite före min tid.
Ja, det är inget du har tänkt ta upp och föra traditionen vidare?
Ja, jag verbalt brottas ju med mina meningsmotståndare tämligen ofta, men fysiskt är det lite mer utmanande.
Ja, du har aldrig funderat?
Nej, jag har faktiskt aldrig funderat på ett uppbrottning. Det blev mest fotboll för mig faktiskt.
Mm. Ja, men fotboll är inte dåligt det heller. Det är ju väldigt många som spelar fotboll. Är du aktiv idag?
Vi hade ett kommunhusgäng som körde korpen under många, många år. Och sen också fortsatte inomhus i idrottshuset. Och då var också innebandygäng som hängde på. Sen dog det där ut med coronan och återuppväcktes aldrig. Så att jag var hyfsat aktiv i fotboll fram tills corona la en död hand över alla sådana gemensamma aktiviteter. Mm.
Ja, för att det växer ju upp någonting för gamla fotbollsspelare också. Gå fotboll, Stort ute på Brantbrink bland annat. Du har inte funderat där?
Jag var på verksamhetsbesök på anpassade grundskolan här nu före jul på Kastmyra var det. Nej, det var på Björkhagen, förlåt. Kastmyra är lägre årskurserna på Björkhagen, de äldre årskurserna. Jag var ute sen på rasten och spelade fotboll med de anpassade, alltså eleverna på anpassade grundskolan och deras ledare. Och det var ingen gå fotboll alls, utan det var hög fart på den. Men jag hängde med hyfsat fortfarande, så att jag spelar hellre riktig fotboll så länge jag kan. Jag har ju små barn också, en 5- och 6-åring nu, inom någon månad blir de det. Så att det blir ju, jag kommer nog kunna hålla igång med fotboll ett tag till, så länge jag har små barn.
Ja, så länge du har småbarn. Ja. Ja, det är vanligt. Och då blir du naturligtvis tränare för ett knattelag i IFK Tumba, eller blir det något annat lag?
Nej, jag tror inte jag kommer att vara tränare, men jag gärna spelar och sparkar boll och sånt hemma och skjutsar till träning och stöttar. Och jag vill inte vara som min pappa som skrek och skrämde slag på oss bröder när vi spelade fotboll och var liksom den här lite mer överengagerade föräldrarna. Jag tycker man kan vara lite mer stöttande föräldrar, så det tar jag med mig därifrån.
Ja, din far hade alltså vinnarskaller som man brukar säga.
Ja, det har han fortfarande, men nu blir det mer att vi tävlar i kortspel och liknande snarare än tennis som vi spelade i många år förut tills hans hälsa satte stopp för det.
Ja, och tennisen har ju utvecklat sig fint här i Tumba efter Pelle Teppans raserade hallar.
Ja, vi har ju haft vissa bekymmer kring kostnaderna och allt som är förknippat kring tennishallen ovanpå Coop. Men det är en helt annan politisk historia som vi kanske inte ska gå in på nu. Jag spelade tennis aktivt någon gång i veckan i Rönningesalen. För det var där min pappa var medlem och jag var medlem också. Så att, det har i så fall mer kopplingar till tenniskulturen i Salem, i så fall med kommunen Botkyrkas.
Ja, vi får försöka locka över dig.
Men nu var det ett tag sedan jag spelade tennis också. Utan det mesta idrottandet som jag sköter, det är ju som sagt med kids. Mm. Eller gör, utför.
Ja. Hur fungerar det? Man blir ju lite nyfiken med samarbetet idag i kommunen.
Om du menar inom politiken så har inte jag jättemycket att jämföra med som vi satt i opposition under alla de här åren som jag har varit verksam här. Men jag tycker att vi har ett väldigt bra samarbete i Botkyrkas bästa. Det är prestigelöst, det är kompromissvilligt i en positiv bemärkelse. Det vill säga att vi försöker hitta de gemensamma nämnarna och vad som är liksom det viktigaste stora dragen för kommunen. Fortfarande med respekt för varje ordförings egen domän. Men är det så att det kommer upp ett ämne eller en fråga eller ett ärende som är av lite mer politiskt känslig karaktär eller av lite större karaktär, då tas det ju upp i en större grupp. I övrigt så sköter man ihop med sina nämndgrupper sitt eget område. Och jag tycker inte att det finns, det har varit överraskande för mig i alla fall, konfliktfritt. Jag tror det är för att samtliga partigrupperingar, oberoende S inkluderade, har lagt, vad ska vi säga, de spetsigaste frågorna åt sidan som vi redan vet med oss att inte vi skulle få med oss alla på att fokusera på stora saker som att förbättra tillvaron och undervisningen och förutsättningen och lägre årskurserna i grundskolan till exempel. Eller om det handlar om den liksom, stora satsningen på trygghet och säkerhet. Alltså, vi försöker hitta de stora gemensamma frågorna och fokusera på dem. Och sen har det ju handen på hjärtat varit rätt mycket som vårt fokus också på att hantera skandaler som varit en konsekvens av beslut som fattades under det tidigare styret och den tidigare KSO.
Mm. Ja, det var mycket och det stod senast idag återigen om Botkyrka kommun, men då med tanke på ABF här i Botkyrka som har stängt tydligen.
Så vitt jag vet så ska ABF Botkyrka uppgå i en större organisation och det ska bli någon form av sammanslagning, någonting i stil ABF Södertörn. Så under den organisationsomformningen så finns det väl ingen ABF Botkyrka, men de kommer väl säkert tillbaka med verksamhet i någon form.
Ja, det borde kanske göra det för att de behövs väl alldeles oavsett.
Jag ska väl inte svara på om ABF behövs alldeles oavsett. Men om,
de sysslar väl med en del utbildning.
Om ABF har verksamhet som deltagarna upplever att det hjälper dem att komma framåt på något sätt inom sin vardag eller öka sin skolnärvaro eller skulle kunna vara, så är väl det jättebra om det finns Botkyrkabor som upplever att de blir hjälpta av den verksamheten som bedrivs.
Ja, ett diplomatiskt eller politikersvar, kan vi säga så.
Det skulle det absolut kunna vara, men som sagt, ABF-historien och det som händer kring det, det har jag varit ganska så lite involverad i, och det hade tänkt att kommentera och vara inne och recensera i största allmänhet, så att det finns det andra som gör bättre än vad jag gör.
Ja, det finns mycket att prata om i de här sakerna, alla skandaler som har varit, som ni, ska vi säga, fick på köpet.
Ja, en del har ju dykt upp som oönskade påskägg, eller vad man ska säga, att hantera. Men det är ju bara att hantera det, för att vi kan ju ha också kunnat konstatera kring statsbidragen att det finns ju en del tveksamma, minst sagt, budgetposter och tveksamma beslutsgångar och annat. Och det har ju fått konsekvenser också, men det har ju i huvudsak, det arbetet har ju letts i huvudsak av kommundirektör och berörda förvaltningschefer. Mm. Och rent politiskt är det ju Stina, vår KSO, som varit mest involverad i det. Jag har försökt ägna mig mer åt skolan helt enkelt. Mm.
Ja, din nämnd nämns inte i sammanhanget.
Nej, min nämnd och framförallt verksamheten och de fantastiska medarbetarna vi har nämns ju oftast och har nämnts i positiva sammanhang och har ju bidragit till att nyansera bilden av Botkyrka kommun, skulle jag snarare säga. Vi har ju haft uppmärksammat både våra språktest för nyanställningar, men också prova på för skolan och flera andra saker under det senaste året.
Mm. Och är det så att Botkyrka, som många andra kommuner också, drabbas av den låga naiviteten? Det föds få barn, och påverkar det i sådana fall några förskolor?
Jag skulle säga nativiteten. Va?
Ja, det heter nog nativiteten.
Naiviteten,
ja.
Är någonting annat.
Ja, naiva är vi inte. Jo, vi är det. Ja.
Men ja, delvis. Men också en konsekvens av den omlagda invandringspolitiken som vi har sett sedan tidigare regeringen tog vid makten. Så har det påverkat Botkyrka kommun, men också omkringliggande kommuner. Så det är en kombination, skulle jag säga. Och alla siffror pekar tyvärr åt fel håll, och som du är säkert medveten om och de som lyssnar, så var vi tvungna att lägga ner ett par förskoleverksamheter under förra våren, och eftersom kurvorna pekar fortsatt åt fel håll så pågår ju de utredningarna, de planeringarna för att se om vi behöver göra ytterligare åtgärder nu under våren. Men det har inte landat ner i så att vi kan konkret peka ut exakt den och den skolan exempelvis, eller förskolan. Men det står utom alla tvivel att det kommer fortsatt behöva göra någonting åt att vi har för många tomma platser och lite för stor personalstyrka kopplad till de för många tomma platserna. Så att vi kommer behöva att förmodligen göra liknande beslut under vårkanten. Men det är lite för tidigt att konkret peka ut var.
Mm. Hur ökar man barnafödandet? Diskuteras det politiskt?
Inte på kommunal nivå, men jag har själv 5 barn, så jag känner mig helt oskyldig i det här sammanhanget faktiskt. Jag förstår inte riktigt frågan.
Du bidrar till det positiva.
Jag bidrar till att höja snittet definitivt. Ja. Men ja, men alltså, det är ju egentligen en mycket bredare diskussion. Det finns ju, Polen till exempel har ju infört bidrag per barn som är på helt andra nivåer än vad vi har i Sverige till exempel. Och så att man försöker stimulera med ekonomiska morötter så att man ska vilja skaffa fler barn, så att det liksom ska löna sig på ett sätt nästan mer att vara hemma med flera barn än att ta ett hyfsat låglönejobb. Och så är det också. Mm. Har du till exempel 4-5 barn i Polen idag, så får du in mer pengar på det så att säga än att sitta i kassan i lokala mataffären. Jag ser inte att det är någonting som man skulle prova här eller någonting som ens har diskuterats här. Men det finns andra länder brottas med liknande problematik och försöker hitta vägar för att komma runt det. Men det är nog en fråga mer som du borde ställa till regeringen snarare än kommunalpolitiker.
Ja, men då är det väl kommunalpolitiker som får prata med regeringen.
Ja, alltså vi får ju hantera den verklighet vi har, och de prognoserna vi har om bostadsbyggandet tar lite fart igen, det är att befolkningskurvorna kommer att börja vända åt rätt håll igen, men det är ju på andra sidan om 2030. Mm. Och fram till det så behöver vi hantera den verkligheten vi har.
Mm. Ja, och just det här med skolor, med att få folk till kommunen att sysselsättas, det är också en utmaning. Inte för dig kanske som utbildningschef i kommunen, men de måste ju ha någonstans att bo och allt det där. Hur ser du på den sidan, bostadsfronten i kommunen?
Just nu är ju bostadsfronten ändå hyfsat gynnsam, så tillvida att det inte alls så svårt att få tag i en hyresrätt idag som det var en gång i tiden. Visst, vissa delar av Botkyrkabyggens bestånd kan det vara ganska många köår, men det har lättat. Men ser vi på nybyggnationen som vi har, till exempel Lillestrands bestånd i Kvarnsjön, där, området där jag själv bor, eller nybyggda Slagsa strand eller Tingstorget, där går det ju att få tag i en hyresrätt väldigt snabbt idag. Mm. Men det är på en högre prisnivå per månad än Botkyrkas äldre, orenoverade, icke stambytta bestånd. Mm. Så att, det har ju lett till att vissa av de här bolagen inte har full uthyrning heller. Så att det går på ett annat sätt att hitta bostad idag. Det vi behöver göra, det är att planera för mer äganderätter som lockar till barnfamiljer. Och då är det ju inte små hyresrätter och tvåor. Utan när marknadsläget ser lite bättre ut, så ser jag framför mig att vi behöver ha fler radhus och villor som vi förtätar Botkyrka med, snarare än punkthus med små hyresrätter. För vi vill få in barnfamiljerna där båda föräldrarna förvärvsarbetar och betalar skatt och sätter barnen på förskolan och fyller upp de tomma platserna. Då är det inte hyresrätter och tvåor vi ska bygga i första hand.
Mm. Bygga ut det i Grödingeområdet?
Grödinge är väl en liten del av det, där man kan bygga ut i närheten av befintlig VA-sträckning exempelvis. Jag ser inte framför mig, och det tror jag inte någon av mina kollegor heller, någon massiv exploatering av Grödinge i landet. Men snarare att vi behöver förtäta i de mer centrumnära och kollektivtrafiknära lägena vi har. Mm. Och framförallt få komplettera befintlig bebyggelse. Till exempel så är Albetäppan på gång, som är bredvid Septopia i koloniträdgårdsområdet. Och där är ju tänkt nu att det ska bli radhus eller villor i första hand. Vilket behövs som en komplettering kring den ändå ganska hyresrättstunga Albyn. Mm.
Ja, en helt annan sak tänkte jag få fråga. Har du tvingats ta ett beslut som du tycker är jobbigt och tungt?
Ja, det har ju säkert hänt med åren, men att komma på någonting på rak arm, alltså jag menar jobbigt och tungt i bemärkelsen att det påverkar flera andra personer negativt, eller jobbigt och tungt i bemärkelsen att man själv har haft samvetskval eller ideologiska motsättningar kring att fatta det, för det är lite två olika saker.
Ja, det är två olika saker, men jag tänker mera på dig som person, det vill säga, har du fått ge ett avkall på någonting ideologiskt som har tyngt?
Nej, inte än. Men det skulle ju kunna komma till ett sånt läge, ett hypotetiskt sett framgent. Och då får man ju fundera på hur man ska hantera det. För att sitter man i ett styre som vi gör nu och ska fatta viktiga beslut för kommunens inriktning, då är ändå huvudingången är att vi ska ett bli överens allihop om det vi ska göra. Men är vi inte överens internt, då ska man ändå respektera det som är liksom majoritetens uppfattning, den del av demokratin. Mm. Så det finns beslut som man gillar mer eller mindre såklart, men det har inte kommit till ett sånt läge där liksom man skarpt säger nej, men det här kan jag absolut inte ställa upp på. För då kan man ju hamna i en sån här situation där man behöver kvitta ut sig, som vissa gör i riksdagen, kanske hemma ett visst fullmäktige eller sådär. Och vi har inte hamnat i ett sånt spetsigt läge där någon av oss skulle jag säga har behövt göra det. Sen är det klart att vissa beslut kanske man personligen skulle vilja sätta i en annan riktning, men om det är så att en överväldigande majoritet tycker någonting annat, då ska man ju respektera det demokratiska utslaget. För att det är viktigt att man som styre håller ihop, att det spretar iväg åt olika håll, för att kunna få igenom sin politik överhuvudtaget.
Så att det här ger en, ska vi säga, en annan typ av utbildning för dig när ni är lite, ja, lite udda samarbetspartner, får vi säga så. Gamla socialdemokrater som sitter i styret. Var det tänkt så ifrån början?
Om det tänkt från början var det såklart inte, utan när socialdemokratin imploderade och föll på eget inbördeskrigsgrepp så uppstod ju möjligheten för oss moderater att leda ett nytt styre i en bättre riktning. Och det är klart att vi efter suttit i opposition sedan 94 gjorde allt vi kunde för att ta chansen att alltså ta den möjligheten och ta makten och försöka göra någonting bättre än det vi hade sett falla liksom sönder framför våra ögon det senaste året eller vad det var. Mm.
Om du får skryta nu och berätta vad det är det bästa du har åstadkommit så här långt, vad skulle det vara?
Det är ingenting man åstadkommer helt själv, men det är klart att jag har ju slagits för att utbildningsnämnden de två senaste budgeterna till att börja med har fått noll effektiviseringar. Det var inte alls självklart när vi gick in i budgetförutsättningen att så det skulle bli. Men också riktade satsningar, inte minst på förstärkt skolstart, men också på att vi för första gången på länge kompenserar för ökade volymer inom anpassade skolorna. Att vi förstärker de specialpedagogerna som jobbar mot förskolorna gentemot barn med till exempel NPF-utmaningar. De är idag 3, men de ska bli 6 stycken specialpedagoger, så blir det en liksom fördubblad kapacitet för att arbeta med de personalen kring fortutbildning, kring just bemötande, men också utveckling för de eleverna med särskilda utmaningar, för att de är fler i Botkyrka än i genomsnittet och det är en ökande kategori, och de finns inte bara i särskilda avdelningar där de bara är tillsammans med varandra, som till exempel på Tranan eller på förskolan Rymden i Vretan, utan de är idag i princip på varje avdelning en eller två som behöver en särskild resurs, och finns inte den särskilda resursen, då är det befintlig personal som ska klara av att hantera det tillsammans, de utmaningar tillsammans med den vanliga barngruppen. Och det finns definitivt ett utbildningsbehov och ett fortbildningsbehov kring att bemöta och hantera barn med exempelvis autism i våra förskolor och grundskolor idag, och det är någonting som jag särskilt ser till att bevaka så att inte den gruppen glöms bort, för det är lätt att den gör det när man pratar om skolpolitik i församlingen. Mm.
Ja, vi har inte berört det här otäcka som hände i Örebro. Men jag vet att här i vår kommun så är man, ska vi säga, lite förberedd på en sån här otäck sak.
Ja, tyvärr har vi behövt vara det, och det som har hänt i Örebro är egentligen ofattbart på den nivån som det inträffade i vårt land i alla fall. Men det var redan för över ett år sedan inför budgetberedningen för föregående år som vi var väldigt tydliga med att PDV är någonting som vi behöver prioritera helt enkelt ihop med beredskapsfrågor och annat. Så att det är ju, men det är ju någonting som har initierats från utbildningsförvaltningen, så det är ingenting jag tänker liksom sitta här och ta åt mig äran för. Men man har ju upphandlat CoSafe App, man har övat på det här i samtliga skolor. Men det sker också ett kartläggnings- och äskningsförfarande kopplat till trygghetsberedningen som handlar om just investeringar i fysisk säkerhet. Och det handlar om just de här låssystemen, det kan handla om mörkläggningsgardiner, bygga bort och täcka över stora glaspartier så att man på olika sätt helt enkelt ökar den fysiska säkerheten på skolan. Det är inte bara mot dödligt skjutvapenvåld, det kan ju likadant vara också att, vilket också sker, att obehöriga rör sig inne på skolan, och det kan vara obehöriga med förälder, kriminell bakgrund eller med någon annan agenda som inte behöver vara kopplat till personligt dödligt våld, men det i säkerhetsarbetet, inte minst det fysiska, det har varit prioriterat i Botkyrka långt före Örebro-incidenten tyvärr. Mm. Men det var ju delvis en konsekvens av det som hände i Trollhättan. Där, jag kommer inte exakt om han hette Anton eller någonting, gick in med någon form av hugg- eller stickvapen och tog livet av några personer. Så att, jag tror att den debatten i Botkyrka började redan där, och sen har det blivit konsekvenser utifrån det snarare. Och det har ju mycket av det hunnit sjösättas en tid innan Örebro inträffade.
Men handen på hjärtat, nog är det väl för bedrövligt att man ska behöva hantera såna här saker?
Ja, det är absolut för bedrövligt, men
Alltså vad kommer det sig att det har blivit så här?
De skolorna i Botkyrkasalen som jag gick i och det samhället som jag växte upp i, det finns inte kvar längre. Och kring trygghet och säkerhet, dödligt skjutvapenvåld och gängbrottslighet och sprängningar och så vidare. Och skjutningar på öppen gata utanför förskolor eller vid idrottsplatser. Det skedde inte alls på samma sätt i närheten av den nivån när man själv växte upp. Och det gäller helt enkelt att anpassa sig till den verklighet vi har, oavsett vad man tycker om det. Mm. Därför säkerheten för våra barn och personal måste ändå vara prio A. Och är det så att det finns en reell risk, då måste vi göra vad vi kan för att åtminstone begränsa att det inträffar någonting. Och för största möjliga mån försöka förhindra det också.
Självklart, och det är klart att det finns oro och sånt ute i skolorna hos personal kanske och allt det här som blir lite större nu efter såna här händelser. Och vi ska väl vid Gud hoppas att vi inte ska behöva uppleva en sån här sak till.
Hoppas kan man alltid göra, men om det handlar om ensamma gärningspersoner som har psykiska problem som är motiverade att skaffa vapen och inte lämnar spår efter sig genom att spela in video och lägga upp innan vad de tänker göra som det har skett i fall i USA. Det är ju väldigt, väldigt svårt att stoppa en sån person helt och hållet.
Ja, det är svårt att stoppa det. Hörrni, ska vi prata om någonting trevligare?
Ja, gärna.
Du fyller snart år.
Ja, 47.
26
februari, absolut.
Ja, blir det, du är ju inte smålänning så du äter marsipantårta då som Dag Alse gör. Han fyller ju dagen innan dig.
Jag var fyller Dag, 63.
Ja, det var kvickt.
Nej, någon form av tårta blir helt säkert. Det blir inget större firande, det är inte speciellt jämnt. Utan det någon form av större firande får nog anstå till jag fyller 50. Och dit är det ju många år kvar. Mm.
Att bo på Tant Gredelins väg, det låter som att man bor i en saga.
Det nybyggda området uppe vid Jensens friskola, som Sandstugan kallar vissa det, jag säger Kvarnsjön för att det är valdistriktet heter det, det är för att jag är politiskt skadad. Men det ligger, där vi bor är precis där skogen börjar, så att det är väldigt naturskönt och lugnt och fint. Och det finns definitivt någonting för alla. Om man, det enda nackdelen egentligen med att bo där, det är väl att det är ganska långt till centrum. Mm. Det finns en liten närlivs och så. Så att man behöver väl vara nästan till bilburen för att kunna ta sig på ett bra sätt. Och som också uppmärksammas i mitt i, så stannar ju bussen längst ner, precis nere vid sjön. Och sen måste alla som bor där gå upp för en ganska så brant backe. Så att, och det har ju funnits växts då rop på att bussen skulle gå hela vägen upp. Men som jag förstår det så säger de att bussen inte klarar av den lutningen. Den ska ju bara bestående om det är is och halt och sådär. Så att, men det är ett väldigt fint och nybyggt område, precis som man flyttar in till exempel i nybyggda delarna av Riksten. Det är lite liknande känsla, ska jag säga. Flyttade från Storvreten där jag bodde tidigare i Botkyrkabyggen, så nu bor jag i Lillestrand. Så det är fortfarande hyresrätt, trots att jag är moderat.
Ja, men det spelar väl ingen roll, va? Om man är moderat eller vänsterpartist, man kan väl bo i en hyresrätt?
Absolut, men man kan få gliringar om det. Samtidigt, nu är det så här, om man inte är speciellt händig, och det ska jag inte säga att jag är. Händer det någonting, vilket har gjort för den nyproduktion vi bor i, det kan ha varit strul med ventilationen, det har varit strul med det ena och med det andra, då är det ganska skönt att det finns ett bolag som kommer in, nej, men vi kommer in imorgon och vi fixar det här, istället för att man själv ska behöva göra det eller anlita någon för att göra det. Så att man kan säga att man hyr sig fri från en hel del besvär, och det skulle inte säga att det nödvändigtvis behöver vara höger eller vänster, utan det är väl bara vad man tycker är vad som passar en själv helt enkelt, ens familjs behov.
Ja, alldeles riktigt. Jag skulle aldrig kunna bo någon annanstans än i en hyresrätt.
Nej, men jag har bott i allt från hus till bostadsrätter och hyresrätter, så att jag har provat de olika formerna som finns.
Ja, det har du gjort, ja. Och det finns många former och det finns mycket mer att göra för dig, förstår jag, i kommunen. För du har stora planer, har jag förstått.
Jag ska inte säga att det är jag personligen som har stora planer, utan Jag är så pass tråkig så att jag försöker lyssna på professionen, det vill säga förvaltningen, och ända ut i ledet, ut till pedagogerna och vårdnadshavarna. Och så försöker vi identifiera tillsammans vad det finns för eftersatta behov. Och sen så får man se vad pengarna räcker till och så får man prioritera. Jag vill att vi genomför saker som förbättrar för skolorna, men då ska det vara att det finns en grund i evidens och beprövad erfarenhet. Så det kommer inte bli några ideologiska förslag som genomförs bara för ideologins skull, utan då måste det finnas på fötterna att det faktiskt ger konkreta och mätbara resultat. Annars ska vi inte hålla på med det.
Mycket kloka ord ifrån Willy Viitala, moderat kommunalråd och ansvarig för utbildningen i kommunen. Tack så mycket för den här lilla pratstunden.
Tack själv, det är alltid trevligt att prata med dig, Leif.